Hoppas att, att ni hör mig bra nu, att jag har rätt position på den här lilla micken här. Den text som jag ska ta upp idag, det var alltså Apostlagärningarna 21, vers 1-17. Och nu har vi kommit en bra bit fram i den här tiden som Apostlagärningarna beskriver. Det börjar så att säga hetta till lite grann för Paulus. Vi har fått antydningar till det tidigare också, att det inte är säkert att det är så lätt väg nu han har framför sig, och det får han också föraningar om av Herren. Och det, den här texten som jag har här, det är en sån här text som man först studsar till på lite grann och undrar, hur ska man förmedla det här då? För den är inte så hemskt lång och den innehåller ganska mycket händelser. Och eftersom den inte är så lång så kommer jag läsa den hela texten i ett svep här nu då, innan jag pratar lite mer om det hela. När vi hade skilts från dem lagt ut, seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rodos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenikien, och vi seglade vidare med det. Vi siktade Cypern, passerade söder om ön med kurs mot Syrien och kom till Tyros, där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade de Paulus för att fara vidare till Jerusalem, men när dagarna i Tyros var ett enda bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad, och sen tog vi farväl av varandra. Vi steg ombord medan de andra gick hem till sitt igen. Från Tyros kom vi till Ptolemaios, där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag, varefter vi fortsatte till Caesarea. Där gick vi till förkunnaren Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agapos kom ner till Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa: så säger den heliga anden, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han: varför gör ni så här? Varför gråter och slår ner modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig så lugnade vi oss och sa: må Herrens vilja ske. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och fortsatte upp till Jerusalem. En del av lärjungarna i Caesarea följde med för att visa oss Mnason, en cypriot som länge hade varit lärjunge. Hos honom skulle vi få bo. Där har vi texten. Ni som var här förra söndagen kommer ihåg att det vart en del saker som Paulus fick höra som ledde ungefär i samma väg. Och man brukar säga det att profetier som är samstämmiga, de ska man ju ge akt på. Därför så ska jag också backa lite grann, så får ni höra en liten bit av den text som vi tog upp förra söndagen. Det var från Apostlagärningarna 20, 22-24. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Där har nu Paulus inställning. Kommer du också ihåg nu det som Monica läste i första Korintherbrevet? Det låter ungefär likadant, eller hur? Ja, texten som vi har läst, det börjar alltså i Makedonien. Och Paulus ska till Jerusalem. Han måste till Jerusalem. Det kan vi konstatera. Anden säger honom att hans plats är i Jerusalem. Och det som händer mera framöver här, det bekräftar bara det här. Resan börjar alltså i Grekland då, eller ja, Makedonien, och fartyget passerar Kos och Rodos och Cypern. Och då måste jag säga att när man hör de här orterna, då kanske det är till och med någon som minns någon härlig semester. För det är inte ganska vanligt att man semestrar på de här öarna idag. Men för Paulus så är det här ingen semesterresa, för han vet vad som väntar. Och ändå så backar han inte. Jag har läst en bok av Anders Sjöberg som handlar om apostlagärningarna. Nu kommer jag inte riktigt ihåg rubriken på den, men ni har säkert hört talas om det några av i alla fall. Där jämför han ofta händelserna i apostlagärningarna med händelser i Lukas evangeliet. Om vi drar oss tillbaka dit så kan vi ju tänka på att lärjungarna försökte ju faktiskt flera gånger hindra Jesus från att ta risken att bli arresterad. Men Jesus visste också vad som väntade, för han hade också fått veta av Gud, så här ska det bli. Och Paulus, han har förstås Jesus som föredöme, trots att han två gånger till under resan blir varnad, som vi hör i texten här, så fortsätter han. Förvissad om vad han har fått uppdrag att göra. Och den andra gången profetiserar alltså Agapos, som vi har stött på tidigare apostlagärningarna också, så att han är inte helt obekant för Paulus. Jag backar till apostlagärningarna 11, vers 20-28. Där står det så här: vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem hette Agapos. Agabos hette han kanske. En av dem som hette Agabos lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den inträffade också under kejsar Claudius. Ja. Då fick vi veta en sak till. Den här mannen var minsann ingen som kom med villoläror. Han har profetserat en gång förut och det hände saker. Så att det kan inte stå utom något tvivel att Paulus har fått klart för sig vad han har framför sig. Det är ganska klart nu att han kommer att hotas av arrestering. Och vi som har facit i hand, vi vet ju vad som hände sen. Och ändå, fast man försöker övertala honom flera gånger, så ger han sig inte. Han blir till och med riktigt bedrövad på de andra. Men okej då, säger Lukas och de andra som är med honom. Vi ger oss. Det är Herrens vilja som gäller. Må Herrens vilja ske, säger de. Jaha, här har vi en parallell till evangeliet. I ett semane kanske. Vad är det Jesus säger där? Låt din vilja ske, inte min. Vad är det vi säger i bönen vår fader vår? låt din vilja ske. Ja, vi som har facit, som sagt, vi vet att Guds vilja skedde. Paulus blev tillfångatagen. Paulus hamnade till slut i Rom bland hedningarna, precis som det sägs här i förutsägelserna. Men det kan kännas tungt att ha den här framtiden framför sig. Men då ska vi tänka på vad många platser han kom till och vad många människor han fick möta och förkunna för under vägen dit. Ja, till och med under flera år i Rom. Ja visst, han och Petrus och många fler fick sätta livet till för sin tro och för sin förkunnelse. Men utan de här gudsmänniskorna så hade vi inte haft en kyrka idag. För den växte, och den växte över hela världen, och den har inte slutat växa än. Även om vi har lite bekymmer i Sverige och andra rika länder just nu, så växer kyrkan om man ser på hela världen. Och då åker jag som på ett bananskal rakt in i den situation vi har idag. Vad kan vi nu lära oss av den här texten? Vad är det som styr? Vad är det som styr oss i dagens kyrka? Jag måste erkänna att jag definitivt inte är lika modig och envis som Paulus, som helt och hållet vågar underkasta sig Guds vilja, precis som Jesus gjorde. Och med min självkännedom i hand så ställde jag frågan, ja, hur modig och envis är du? Hur mycket vågar vi egentligen? Ja, jag tror att vi kan ta varandra i hand och inse att vi kommer inte ens i närheten av Paulus. Och då säger jag så här, tack och lov att vi har en nådefull och kärleksfull Gud som är beredd att använda oss precis som vi är. Men jag måste väl erkänna i alla fall att livet med Gud genom åren har gjort mig lite modigare och lite mer beslutsam att följa honom. Annars kanske skulle jag nog förmodligen inte stått här nu framför er. Och jag skulle inte ha suttit bakom de där trummorna och väsnas heller i den här kyrkan. Och jag hade inte vågat utmaningen att bli fackpamp, som jag brukar säga. Jag är nämligen ordförande i fackklubben där jag jobbar också. Och jag hade inte vågat prata med mina kompisar om Jesus och vad jag tror på. Och min sann, jag tycker nog att jag har fått ganska många kickar framåt också från Gud på vägen vidare. Och det har hänt väldigt mycket roliga saker på grund av det här också. Så lite grann känner jag att jag är på väg i alla fall. Men jag känner inte, det är svårt att jämföra sig med en sån som Paulus. Men det här får mig ändå att tro att Paulus måste också haft sina positiva tillfällen. Tillfällen då han har kunnat vara glad över saker som han har fått uppleva. Glad över platser han har fått se och glad över människor som han har mött. Jag menar, det har ju ändå skett framgångar för honom också. Och jag tycker mig ana när jag läser i hans brev ibland att när han skriver så passerar hans minnen revy, så att säga, från olika platser och personer. För han hälsar ju till församlingar, han hälsar till personer som han tycker om och som han har upplevt och fått möta. Och kanske det också, alla de här minnena kanske gjorde det lättare för honom att gå vidare också, för han visste vart det skulle leda. Jag kan tänka mig också att precis som vi alla andra utvecklas genom livet, så måste ju han också utvecklas som människa, fått mera kunskap, mera erfarenhet och en allt närmare relation med Gud. Även om man kan säga att man kan inte komma så nära Gud som han kom på vägen till Damaskus när han mötte Jesus, men i alla fall, han har utvecklats. Och hans utveckling, hans personliga liv, har alltså gett resultatet att vi 2000 år senare kan få del av hans visdom och kunskap genom det han skrev. Jag tycker det är ett enormt perspektiv. Jag undrar om han någonsin anade vad som skulle hända 2000 år senare. Jag är inte säker på det. Och här finns vi nu och sliter med hur vi ska utvecklas som människor, som gemenskap, och hur vi ska nå vidare till andra utanför vår kyrka. Och ändå så har vi också växt som gemenskap och utvecklats. EFS-kyrkan här idag är inte som EFS-kyrkan var för några år sedan. Och ibland så tänker jag också lite när jag har upplevt det här på min gamla hemkyrka Alsen, som där det till och med händer att kyrkan står tom vid gudstjänsterna. Jag brukar prata med min syster Lena ibland och får då fråga av henne, ja, men hur ska vi göra då för att få människor att söka sig till Gud och till kyrkan? Vad är det som är fel? Hur rättar vi till det? Nu tar jag Alsen som exempel bara för att jag råkar komma därifrån, men även vi som har ganska bra här, vi ställs ju också inför den här frågan, eller hur? Och hur ska vi utvecklas? Hur ska vi nå ut vidare till andra människor? Och ibland så ställer jag frågan till Gud, vad är det du vill med våra kyrkor, Gud? Och vad kan jag göra för att bidra till att det börjar hända saker igen? Och eftersom jag kommer från Alsen så tänker jag mycket på min gamla hembygd. Och jag fick den här känslan och den här nöden för hembygden, så att säga, lite förstärkt när jag såg den här lite skämtsamma bilden då av Jonas Gardells kyrktant, om ni har sett hans program, som förtvivlad låser in sig på toan efter att det konstaterat att ingen kom till gudstjänsten. Nu är den här det kanske lite mer bild mera på skoj, men visst skapar det funderingar. Och då kan man ju också ställa frågan då, om vi då tar Paulus som föredöme, hur modiga är vi? Om vi ber Gud om kraft, vågar vi bryta vårt invanda mönster och gå utanför kyrkan och fånga människor med något nytt och annorlunda? Ska vi gå på stan istället? Ska vi ha en pannkakskyrka kanske? Ska vi starta någon slags samling eller någonting nytt på körfältet? Jag frågar många. Och jag har lite egna funderingar när jag tänker på Alsen då. Ja, ska det startas någonting i Alsen också, kanske utanför kyrkans väggar? Ska det vara annorlunda? Kan EFS-vännerna i Offerdal hjälpa till, eller vännerna i Alsen Yttrons pingstförsamling? Och så åt det här i stan då, som Östersund som helhet. Ska vi göra något mer i ÖKS, eller ska jag kalla på kompisarna i GK-teamet eller i lovsångsteamet, så vi ska hitta på någonting? Det är mycket som snurrar i min hjärna av frågor. Hur ska man göra för att liksom sätta sprätt på det hela? Och då funderar jag på, vad tänker du en sån här gång? Har du ställt de här frågorna? Har kanske Gud också gett dig en bild eller en idé? Ja, i så fall, har du någon bild eller idé, då tycker jag att du ska tala om det för våra pastorer här, Bertil Åhman och Johannes Therén, eller tala om för styrelsen. Och är du en sån så att du kan tänka att få något budskap om Alsen, så får du gärna berätta för mig. Jag tänker så här, att om Gud kunde vända sin värsta motståndare Paulus till en av de största missionärerna någonsin, då borde han väl kunna sätta sprätt på kristenhetens utveckling i Sverige och här hos oss idag också. Så mitt slutord är, vi i vår gemenskap, låt oss be om det här och förvänta oss mäktiga bönesvar. Gud välsigne allihop.